det här avsnittet var lite oväntat. Jag är i en fas där jag inte riktigt vet om jag ens vill höras längre när Pernilla säger att vi ska göra ett avsnitt. Ibland är det bra att bara göra, tänker jag. Och helt utan förberedelse är vi mitt uppe i ett samtal om luktärtor och trädgårdsskisser. Om du undrar så är detta en helt oklippt version. Det du hör är med andra ord vad som hände. Om det är första gången du lyssnar så är det här en podd där vi pratar om existentiell kreativitet, formsvackor och utveckling. Första avsnittet släpptes i januari 2020. Och i och med dagens avsnitt är vi inne på säsong 4. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Var det här tillräckligt snabbt?
Ja, det var nästan lite för snabbt. Mm.
Jaha. Pernilla Gedda.
Ja, Jonas Larsson.
Take it away.
Vad är det jag ska take away? Min kommentar jag hade innan, eller?
Ja, men vi sitter här hemma i vårt vardagsrum. Mm. Det är söndag, mitten på mars.
Snön lyser vit ute. Mm.
Och du började lyssna på ditt avsnitt som du var med, avsnitt 27.
Ja.
Som spelades in när?
Jag tror att det var november 2020.
Mm. 2021-2022. Ja, så hur länge sedan är det då? Det är drygt 2 år sedan.
Ja, drygt. Mm.
Men varför, om vi nu ska göra en liten recap innan vi prata vidare, så varför började du lyssna på det avsnittet? Eller överhuvudtaget nu?
Ja, det var nog att du i morse sa att det var en av dina tidigare gäster som hade hört av sig. Och sen har jag haft ett podduppehåll under ganska lång tid. Vet faktiskt inte varför, men jag hade det. Och så började jag lyssna på podd igen för några veckor sedan när jag körde hem från jobbet en dag. Och så det kombinerat gjorde väl att jag gick in på din podd idag. Och så skulle jag se hur länge sedan det var vi spelade in det här avsnittet nummer 27. Och då så tänkte jag, ja, men jag trycker på play för att se hur var det egentligen. Och sen var det lite... Ja, men lite distans till saker och ting, så ibland så blir det ju ändå lättare att lyssna på och också lättare att ta in och känna, tänka lite nya tankar kring.
Men jag har inte spelat in ett avsnitt i podden sedan
2022.
Nej. Det är i och för sig inte så länge sedan, men det var förra sommaren. Å andra sidan så var det bara ett. Det blev nog bara, tror jag, ett eller två. Ja, kanske blev, avsnitt. Tre.
Ja, det blir fler, tror jag. Men ja, inte så jättemånga.
Nej, inte handfull. Så många i alla fall. Ja. Sen tröttnar jag igen. Men nu. Varför vi spelar in det här. Det var det jag menade med take it away.
Ja. Jo, men jag, när jag lyssnade nu så kände jag att, alltså jag gillar ju, och då är jag ju kanske lite, inte så objektiv då, men jag gillar att lyssna på din podd, jag gillar att lyssna på dina frågor. Jag tycker de är jättebra och de får mig att tänka, och sen gillar jag ju ditt sätt att behandla gästerna och din röstläget gör någonting, tycker jag är behagligt. Och då sa jag att nej, men nu måste du göra, kom igen, göra lite nya avsnitt. Och jag erbjöd mig väl ganska att, ja men, vi pratar, du och jag pratar. Och det är ungefär så du tänkte med takeaway. Sen försökte du få mig att jag skulle vara den som höll i taktpinnen, men det vill jag ju inte. Jag vill ju att det ska vara du, för att jag tycker att du är så bra på det.
Mm. Och det var ju inte det att jag egentligen försökte övertyga dig eller övertala dig att du skulle... För du har ju varit inne på det, eller om det kanske jag som har varit inne på, att jag har sagt att du skulle ju kunna, om du vill, antingen i jobbet eller utanför jobbet, skulle du kunna starta en egen podd. Men du har ju rakt igenom varit ganska skeptisk.
Negativ, ja.
För att du, och nu när vi pratade nyss då, så sa du ju det, att du tyckte att jag hade en bra röst, som du sa alldeles nyss. Och att du gillade mina frågorna.
Mm.
Och då så sa jag, och det här sa jag då, att det här är inte för att övertyga dig eller att du ska tycka någonting annat. Men jag sa det att innan jag startade podden så hade ju inte jag någon röst.
Nej.
Och jag hade inga frågor. Och jag trodde definitivt inte att jag kanske ens hade någonting att säga. Och ännu mindre att jag skulle kunna formulera några frågor som kunde ha ett vettigt samtal kring. Så, och så i backspegeln då kan jag ju se det är jättetydligt att det går ju inte att ha det innan.
Nej, inte när man vill ha ett samtal, eftersom ett samtal flyter fram efterhand och det är svårt att koreografera eller liksom veta det innan vart det ska leda.
Mm.
Och vill man inte styra samtalet i en viss riktning, vilket ju inte du vill med dina samtal, så är det ju extremt svårt att hitta frågor i förväg, för de kommer inte passa. Då skulle du behöva ett helt kartotek med frågor, med hundratals frågor för att... Och det vet jag att du och jag pratade om i början av, innan du började, liksom, ska jag ha jättemycket frågor eller ska jag bara ställa några få och sen bygga vidare utifrån vad gästen säger? Och jag tänker att det är så det är i livet i stort. Det är ju sällan man har, eller typ aldrig, vet vad man ska fråga. Det är ju kanske möjligtvis i rekryteringssammanhang, men annars finns det ju inga förprogrammerade frågor man ställer till folk man möter.
Nej.
Det skulle bli ganska trist, tänker jag.
Ja, det kan ju funka ibland. Men samtidigt så är det så här, det svåra är ju inte egentligen att komma på en fråga. Utan det svåra eller utmaningen är väl tajmingen och kontexten. Att, så på samma sätt som du nämner rekrytering. Så ja, vad är det som gör att, i alla fall min egen upplevelse, att så många anställningsintervjuer är så tråkiga så att klockorna stannar?
Men
jo, det är ju just därför att när jag kommer in och sätter mig där, eller har det här mötet då, som ska vara ett samtal, så känns det bara som att det är ett antal frågor som ska betas av. Ja.
Ett förhör, typ.
Ja, ett förhör. Och att jag, som om jag nu är den som söker ett jobb, att jag förväntas prestera eller leverera någon slags, någonting som någon annan ska tycka om.
Mm.
Och det sjuka i det i sig är ju att den som har ett skriptat manus då, eller som har bestämt, eller som tror att de vet att de här frågorna är viktiga eller bra att ställa, många gånger i alla fall upplevs ha en uppfattning om vilket svar som är bra dessutom.
Ja, jo, men så är det ju. Man förväntar sig att svara personen A så är det bra och svara personen B så är det dåligt.
Mm.
Och du hamnar ju genast i ett underläge som kandidat. när personen har en massa frågor som ska ställas och du inte kan utveckla dina svar på det sättet du vill och som gör att du kommer till din rätta och kan berätta det du är bra på, därför att den som rekryterar är fast i sina frågor. Att nej, nu ska jag ställa nästa fråga, för den ställde jag till de andra kandidaterna, och för att det här ska bli lika för alla så måste jag ställa de här frågorna nu.
Mm.
Och då krävs det ganska mycket av den som rekryterar att kunna faktiskt behålla samtalet på en och faktiskt få ut det bästa av den som man har framför sig. För jag tänker att det är ju mycket, mycket, mycket viktigare att du som kandidat får berätta utifrån ditt eget perspektiv än att jag som rekryterare ska exakt få svar på mina frågor. För så är det ju inte sen i arbetslivet. Så att hela rekryteringssituationen är ju lite konstig och lite problematisk ofta.
Mm. Du sa ju någonting innan här om att vi skulle göra ett special edition avsnitt. En liten uppdatering om vad har hänt sen sist, eller vad säger man?
Ja. Ja, det är för att jag tycker att det är så... Det är roligt att prata med dig. Och så tänker jag att du och jag pratar ju... Även om du ofta säger att det bara är du som pratar och att jag inte pratar lika mycket. Men vi har ju ändå samtal på gång varje dag hela tiden om allt möjligt. I min upplevelse.
Mm.
Och ibland kan jag känna att det är häftigt att få dela med sig. Någon kanske tycker att det är roligt att lyssna på. Någon kanske skulle tycka att det är inspirerande. Ja, och de som inte tycker det behöver inte lyssna. De kan stänga av.
Nej, precis.
Nu avbröt jag dig. Vad var det du skulle säga?
Nej, det gjorde du inte. Det var inte.
Men special edition, det har hänt massor sedan 2020, tänker jag.
Men är det, alltså när du satt och lyssnade och du fick ju lite feeling då.
Mm.
Såg du framför, ja jag skulle vilja berätta om allt som har hänt sen. Vad var det du liksom sa, men okej, vi kör och så snackar vi eller pratar vi om vad?
Nej, men jag vill bara fortsätta prata om det här med kreativitet och formsvackor och utveckling. Och nej, jag har ingen önskan om att sitta och berätta att ja, det här hände 2021 och 2022 och 2023 och nu är vi här.
Det är inte direkt så att i världen eller livet i stort, det är inte så att det har blivit färre formsvackor sen vi pratade senast.
Nej, det känns som hela världen är en
formsvacka. Då var det ju pandemi.
Ja.
Peak.
Ja.
Den peakade ju i slutet på 2020. Där.
Ja, den har inte riktigt peakat än, men den började ju verkligen starkt. Ja,
det var i alla fall mitt i den då.
Ja. Ja.
Mm. Och då var det värsta vi såklart visste då.
Ja.
Men ditt eget förhållningssätt då till saker som är jobbiga. Kan du se att hur du förhåller dig till, oavsett om det är någonting som händer i världen eller som någonting som är jobbigt för dig själv personligen. Kan du se att 2 år senare att det är annorlunda?
Jag önskar jag kunde säga att jag hade ett förhållningssätt. Att så här gör jag när saker blir jobbiga. Jag vet inte om jag har ett sånt förhållningssätt. Vissa saker så är nog förhållningssättet att faktiskt bara blunda för att det blir så jobbigt så att jag inte orkar med det. Och det är väl inget bra förhållningssätt egentligen. Men det är ett förhållningssätt.
Det som funkar. Kan det inte vara så?
Jo. Jo, och vissa saker så orkar man liksom inte bara ta in det, för det är så stort och så jobbigt och så mycket.
Men menar du att det kanske inte du sa, menar du att egentligen om du skulle värdera det, så tycker inte du att det är tillräckligt bra? Du är inte en tillräckligt bra människa om du blundar.
Nej, men kan inte du, eller jag känner att jag skulle önska att jag var som en fantastisk människa som Greta Thunberg. Ställa sig upp på barrikaderna och våga ta ställning för klimatet. Och inte kanske det stora så som hon har gjort, men i det lilla att jag skulle kunna göra det, höja min röst och säga att det här, så här tycker jag. Men där är inte jag varken att jag vågar eller orkar. Och orkar kanske det handlar mest om att det blir att jag liksom känner mig för matt, för liksom nej, det här. Jag blundar istället och sen så. Men det innebär ju inte att jag försöker ändå dra mitt lilla strå till stacken och ja, jag vet inte vad jag ska säga, men jag vet ju som när kriget i Ukraina bröt ut så tyckte jag det var fruktansvärt obehagligt och jag vet att min instinkt var ju kanske lite egoistisk, men väldigt, nu måste vi börja bunkra mat och nu måste vi börja fundera på vad händer om kriget kommer. Och likadant när elpriserna stiger i höjden. Ja, vad ska vi göra? Vad ska jag göra? Ja, jag behöver sänka inomhustemperaturen. Behöver titta på det och titta på det här. Så att det är väl sättet att bryta ner de stora frågorna till jaget. I första hand. Innan kanske jag orkar fundera på laget. Det är det jag tänker, att i de bästa världen så kanske man, eller jag skulle önska att jag var lite bättre och att jag känner mig lite för egoistisk, att man inte orkar ta in alla de här sakerna som händer, för det är så många formsverk i världen just nu. Det blir så fruktansvärt jobbigt att man går in, eller jag går in i den där klassiska konen. Att blir det för mycket så blir man till slut som man har huvudet i en kon där den lilla trånga spetsen är neråt och man ser liksom bara precis fläcken framför sig. Men det är väl det att det är så svårt att ta in allt det här stora som händer som är galet. Och då för att hantera det så hanterar jag det i det lilla. Hur kan jag göra det bästa för mig och min närmsta omgivning? Långt svar.
Mm.
Ja. Så det är väl, om nu frågan var hur du hanterar de här formsvackorna, så är det nog så jag gör.
Men är du, jag vet inte om du kommer ihåg Hur resonerade då? Men är du ens medveten om att du har en formsvacka nu för tiden?
Att jag har en formsvacka?
Ja, då och då. Eller händer de överhuvudtaget?
Mina personliga formsvackor menar du?
Ja.
Ja, absolut. De kommer ju med jämna mellanrum. Eller på att säga. Jag hade en formsvacka nu i veckan. Och de kan ju ha att göra med allt ifrån att det känns som att allting bara jäklas med en till att ja, tvivla på sig själv och är det jag gör, är det rätt, är det tillräckligt, är det bra, skulle jag kunna göra något annat. Så de är jag väl medveten om. Sen har ju mina formsvackor ganska snabba. Och det är väl för att jag har teflonminne kanske. Jag vet inte. Men det känns som att formsvackorna kommer och sen så ja, så nu går vi vidare och så tar vi nästa.
Mm.
Förenklat.
Mm. Jag tänker att de externa, om vi kallar det som händer ute i världen för en extern formsvacka. Mm. Det pågår saker som är jobbiga. Eller, alltså, om vi ska definiera vad en formsvacka är, kanske kan vara bra.
Ja.
Jag menar, det är ett tillstånd i alla fall enligt mig där jag inte känner att jag är i lika bra form som jag har varit innan. Det är ju en recap på hur jag pratat tidigare i podden, så är det ju ifrån det att jag har idrottat i stort sett hela mitt liv och inom i den världen så är det ju naturligt att man drabbas av formsvackor. Och sen förde jag över begreppet till podden då, men för att det finns ju livet också. Det händer ju saker och ting där vi inte är så starka och där det går lite tyngre helt enkelt. Var var jag någonstans? Jo, att en extern formsvacka, att det är någonting som pågår i världen så att säga, utanför oss.
Mm.
Och en intern då är någonting som där hur du känner.
Mm.
Och det jag skulle komma till var att kan det inte vara så att men du konsumerar ju nyheter. Du läser, du lyssnar, du örat liksom ut emot och får de här formsvackorna till dig. Utan att du behöver reflektera över dem ens.
Mm.
De tvingar sig på dig. Men medans hur du själv mår eller hur din formkurva är, det är inte lika, det serveras kanske inte alltid lika lätt. Det är inte lika tydligt.
Nej.
Kanske för dig eller för oss, att vi ens är medvetna om eller ser att vi har en formsvacka.
Nej. Och eftersom det inte finns någon exakt definition av vad en formsvacka är, så tänker jag att de interna formsvackorna, jag tror att det ser jätteolika ut från person till person, men jag kan ju uppleva ibland att jag kan ha en formsvacka på som liksom går från att jag känner mig jätte liksom välmående och bra och duktig och vad det nu är som är på höjden, och till att 2 minuter senare, nej men gud, det här är inte alls bra, nej det här var inte bra, det här duger inte, och tvivlar jättemycket. Och det känns liksom i hela kroppen att det går från någon form av stolthet och nej men nu är jag duktig och det här går bra, till att nej men gud, det här var inte tillräckligt. Det där, och det kanske inte är formsvackra, det är mer kanske någon form av tvivel, jag vet inte, men den kan ju komma flera gånger om dagen. Kanske ofta så där när man är på jobbet, att ja men det här gjorde jag ju vi bra och det här blir bra, till känslan, den här goda känslan i magen, till att 2 minuter senare börja tvivla, men var det så himla bra? Nej, det kanske inte var tillräckligt. Kanske kunde varit lite bättre ändå.
Mm.
Och den känslan är ju väldigt stark, eller den kommer väldigt sådär, boom. Men den försvinner också. Så jag tänker att en formsvacka som beror mer på något som faktiskt är riktigt, riktigt personligt, jag menar, en depression eller det händer någonting som gör att man verkligen sjunker djupt ner. Det är en annan form av formsvacka än de här som kanske mer är någon form av tvivel på sig själv.
Är det lite samma lika då för dig nu mot, vi säger som för ett par år sedan då, att de är ungefär lika långa? Ser de ungefär likadana ut?
Oj, bra fråga.
Minns du ens hur
Ja, det är ju det där med minnet.
Ja, men ja, och alltså hur känd, det är ju nästan omöjligt att komma ihåg hur kändes det för 2 år sedan.
Men jag tror att det är tydligare på något sätt, så vet jag hur det känns. Jag vet att nu händer det. Jag vill inte ge något exempel, men det var ett tillfälle i veckan när jag kände så där väldigt starkt att det här känns väldigt bra, till att bara ögonblicket efter bara dyka ner och känna att nej, det här blev inte alls, det här känns, gud vad jobbigt. Men också veta att ja, men det här är bara en känsla som jag kanske inte ska agera på. Det tror jag att jag har lärt mig med tiden, men hur ofta det inträffar och skillnaden sen förr, det kan jag nog inte svara på.
Nej. Har det skett någon utveckling då på 2 år?
Tveksamt. Hur vet man det? Har du haft någon utveckling de senaste 2 åren? Ja, hur vet du det? Eller har du det?
Det är väl både och. Ett snällt förhållningssätt som jag i alla fall försöker att anamma. Eller ett sätt att tänka, det är ju att det mesta har ju, är ju både och. Eller det, har, det är ja och nej. Och sen kan jag välja ibland att se att jo, men det är klart att det har skett, exempelvis nu då, att det, jag har utvecklats, eller det har skett en utveckling på vissa områden i mitt sätt att hur jag ser på saker och ting. Att jag kan känna att jag förstår saker annorlunda eller bättre. Att jag kan acceptera vissa saker bättre. Så att, och samtidigt så kan jag ju vara krass emot mig själv utan att bli alltför självkritisk, så kan jag ju se att nej, det har i princip inte hänt någonting. Det är verkligen både och, att jag håller på att traggla med vissa frågor eller vissa utmaningar som jag har. De ser exakt likadana ut idag som de gjorde. Nej, kanske inte exakt, men de är väldigt lika i alla fall hur de var för 2 år sedan. Mm. Och i det avseendet så har det inte skett någon utveckling alls, kanske.
Men du brukar ju säga, eller du säger ibland, att du utvecklas. Och jag tänker att du är väldigt bra på att sätta ord på det. Att du liksom kan se det i dig själv och känna det. Hur känner du det? Hur vet du det?
För det första, det låter inte så jättecharmigt när du säger att jag är bra på att säga att hur jag utvecklar. Alltså
fast det var menat som något positivt.
Det där är kanske mer att jag... Jag ibland har rädsla för att jag vill inte framstå, eller jag vill inte känna på något sätt, ta på mig hatten att jag kan prata om hur bra jag har utvecklats. Förstår du?
Mm.
Ja. Även om du inte menade det så då.
Nej, för det menar jag verkligen inte.
Nej, jag vet inte, men jag tycker ju om, vilket du vet, jag tycker ju om att vända och vrida på saker och ting. Jag tycker ju om att, när vi pratar om olika saker och helt enkelt, ja, krasst så, det skulle möjligen också kunna vara en del utav att utvecklas, att ju mer vi eller jag gör någonting, desto bättre blir vi på det. Det är ju som en träning, det är träning bokstavligen. Så att om jag pratar om, reflekterar kring någonting, så känns inte det lika konstigt, eller kvaliteten på reflektionerna, utan att på något sätt påstå att de håller elitnivå, så utifrån det subjektiva där vi är eller hur vi är, så blir det blir ju i regel bättre.
Mm.
Jag kan ju omöjligen låta bli att påverkas utav, om jag nu tittar på ett TED-talk om dagen. Så det är klart att det sker någon form av utveckling med att den informationen som jag låter komma in.
Mm.
Formulerar jag en tanke som när vi pratar, så och den tanken leder till att du eller jag förstår eller tänker eller ser på någonting på något sätt, så ibland kanske inte behöver vara mer avancerat än så heller. Att vara tyst kan ju, det kan ju också vara utveckling kanske, men
för att vara tyst kan ju
innebära... Ja, tystnad i sig kan ju vara utvecklande.
Absolut, ja. Och man ska ju inte underskatta bara för att en person är tyst att det är blankt inne i huvudet, för så är det ju inte, utan det pågår ju en massa saker där som en del har ju lättare för att verbalisera saker än andra, och en del har ju någon form av prestation i att jag ska inte prata förrän jag är färdigtänkt, medan andra gärna provpratar. Inte så genomtänkt. Och jag gillar väl båda delarna. Lite beroende på vad det är.
Du vill ju hellre förbereda dig och veta vad du ska säga. Om du får välja det.
Ja, om jag får välja så vill jag gärna vara förberedd. Absolut.
Vi pratar kanske framförallt i jobbsammanhang då.
Ja.
Inte om du och jag ska äta frukost.
Nej, precis. Men jag gillar också att provprata för att jag vet att jag inte är färdigtänkt. Och jag gillar ju att ställa frågor. Och liksom på så sätt komma fram till någonting som inte är klart i huvudet från början. Det tycker jag uppskattar jättemycket. Att provprata tillsammans och se vad det leder.
Mm.
Jag vet ju att jag inte har den liksom bästa lösningen själv. Det är jag ju väl medveten om.
Och det leder oss ju in på ämnet kreativitet. Vad grundar du där på nu då? När du säger att du inte har det bästa svaret. För jag hör ju att det är någon slags default läge där du, ditt ingångsvärde är att ditt svar eller din, så här, att det inte skulle kunna, att det inte är tillräckligt bra, utan det är någon annan som sitter på ett bättre svar.
Ja, fast det är nog inte helt rätt, för jag tänker att jag skulle nog säga att det är väldigt få personer, förutsatt att man inte är forskare eller expert på sitt område på något sätt, som har det rätta svaret själv, utan att man behöver andras infallsvinklar för att det ska bli det bästa svaret. Alltså det jag tror och tänker baseras ju bara på mina erfarenheter och mina tankar som rör sig i mitt huvud. Och vad jag har gjort. Och det är klart att jag behöver input ifrån andra. Men så här skulle man också kunna tänka. Ja, just det. Men det gäller ju inte bara mig. Det gäller ju alla personer, tänker jag. Så att det är inte någon form av att jag dissar mig själv totalt. Utan det är bara en ingång för mig självklart. Att ja, men tillsammans så har man ju flera perspektiv på det som gör att aha, ja, så kan man också tänka. Det här är absolut inte tänkt. Mm. Jag menar, du och jag har ju ofta, vi inte har samma liksom syn på någonting, och så lyssnar man och så aha, ja men just det, så kan man ju också tänka. Aha, så har jag aldrig tänkt.
Det vet jag aldrig att du säger till mig.
Det tror jag att du hittar på. Ja, nej, men det baseras ju, alltså allting baseras ju på mina erfarenheter och vad jag har gjort i livet och vem jag är. Liksom dina saker baseras på vem du är. Det är ju det som är, man skulle kunna sitta på en öde ö och komma på jättemånga briljanta saker. Det tror jag är väldigt få som skulle kunna sitta på en öde ö och hitta på lösning på alla möjliga saker själv. Man måste testa, pröva och ompröva för att ta sig framåt.
Men skulle du kunna berätta hur applicerar du det här när du exempelvis ska anlägga en trädgård? Som du drömmer om.
Ja.
Var hämtar du?
Inspiration. Inspiration från hur andra har gjort. För att...
Tänker du ens på att nu skulle det inte skada om jag kunde få in lite kreativitet här i min hjärna. Det här som jag skulle vilja ska hända.
Ja.
Är du så medveten?
Eftersom vi pratade om att anlägga en trädgård igår. Så har jag ju funderat en del på det sen igår. Och tänker att jag ska behöva anamma ett annat synsätt än det jag har haft kanske. Och titta lite på, ja, men vad är det faktiskt för resultat jag vill ha? För på något sätt så, ja, nu hamnar vi utanför, men jag vet inte hur jag har tänkt med, alltså vi har ju en ganska stor trädgård som, ja, jag ser någonting annat framför mig med mer blommor och växter och lite mer liv än vad det är just nu. Och då har jag liksom fastnat i någonstans att, ja, men hur ska jag ta mig dit? Men det kanske, jag kanske ska visualisera en bild hur, nej, jag vet inte. Det blev abstrakt. Jag tänkte igår kväll på det ganska mycket, hur jag, och kom på lite nya tankar om, ja, men så där skulle jag kunna göra och så kanske jag skulle kunna göra. Och hitta upp det och så plötsligt för mig, ja, men vad är det egentligen jag vill ha? Ja, men jag vill ju inte odla potatis och jag vill ha blommor. Jag vill ha bär, frukt, jag vill ha äppelträd, jag vill ha blåbär, jag vill ha fina blommor som jag kan plocka in. Och då är väl kanske det jag ska titta på istället. Ja, men hur ska jag lösa det så att jag... Var kan jag plantera 5 äppelträd på bästa ställe? Mm. Jag kommer inte ens ihåg vad du frågade om.
Nej, det var... Hur egentligen, hur tar jag an drömmen om en...
Ostrukturerat med andra ord. Det hoppar i hjärnan från det ena till det andra tills det plötsligt någonstans fastnar någonting som känns som att, ah, men här var någonting. Måste jag skriva ner det. Mm. Och sen så bygger jag vidare därifrån. Det är lite som när man gör ett bildspel när jag ska hålla en utbildning eller någonting. Det börjar väldigt trevande. Och sen så plötsligt så lossnar det någonstans och så blir det 50 bilder som, åh gud vad roligt, åh inspiration. Åh, och så blir det jättemycket. Och så går man därifrån och sen så kommer man tillbaka och så, nej men gud, det här blir ju jättemycket. Ja, men nu kan jag bara plocka bort det här och det här. Och till slut så blir det något liksom vettigt av det. Men det behöver gå från jättemycket, jättestort till lite mer smalt för att sen blomma ut och bli något bra av det.
Men det kreativa ofta, tycker jag i alla fall jag, att det är ju... behovet utav det, eller att det är ett verktyg. Det är ju när vi kanske då inte vet exakt vad det är vi vill ha. Mm. Eller? Håller du med om det? Alltså att det, jag menar,
om du med verktyg menar, om vi nu applicerar det till liksom jag ska göra en utbildning, då är mitt verktyg en PowerPoint-slinga. Jag vet att PowerPoint är skittråkigt, men det är ändå det verktyg som jag känner mig liksom, ja, men om jag får ner det där så kan jag sen plocka bort det från PowerPointen till slut. Men det är mitt verktyg för att liksom hantera hur jag ska ta mig vidare. Mm. Är det det du menar med verktyg?
Ja, jag vet nu egentligen kanske inte. Jag kanske inte ser på kreativitet som, det är filosofiskt, men det är ju möjligen ett förhållningssätt. Eller ett sätt att, ja, förhålla sig till saker och även att arbeta. Och möjligen också då som ett verktyg för att åstadkomma någonting. Och i det här fallet ofta så är det är någonting som inte finns. Mm. Att skapa någonting nytt. Mm. Det ligger i ordet. Mm. Alltså betydelse för mig i alla fall. Att, och då är det kreativa är att det är någonting som kanske finns redan. Alltså vissa ramar, exempelvis då vår tomt. Mm. Vi har ju vissa förutsättningar. Mm. Och det kreativa ligger i att använda eller utgå från de förutsättningarna. Mm. För att sedan skapa ett önskvärt resultat. Mm. Och att vara medveten om det är ju annorlunda än att direkt svara på frågan, vilka blommor ska jag plantera? Det är ingen kreativitet. Det är bara att svara på ett givet. Mm. Ja. Och då tänker jag så att verktyg eller så att om du gör en PowerPoint-slinga, den kan ju vara, men jag tänker att du vet nog utifrån din erfarenhet och ditt arbetssätt, om du ska arbeta fram någonting, så vet du i regel när du börjar vad det ska bli.
Fast, vad det ska innehålla.
Ja, kanske inte exakt delarna.
Nej, men jag vet att jag behöver, här behöver jag lite engagemang i gruppen, här behöver jag en individuell övning, här behöver jag en paus, här behöver jag lite inspiration, här behöver jag information, här behöver jag dialog. Ja. Mm. Absolut. Men vad skulle verktyget vara för att liksom plantera eller fixa till den här trädgården? Planera den här trädgården, vad är verktyget då?
Ja, men jag vet ju, och det kanske är fel ursäkta. Det är ju kanske inte rätt att jag påstår saker om dig. Men jag vet ju att du tycker gärna om när du vet svaret.
Jag vill gärna ha klart.
Du vill gärna att det ska bli klart och du vill gärna veta vad är svaret och hur ska det vara. Ja. Medan jag går igång mer på att inte veta svaret och att vara i den processen, om man ska kalla det så. Då. Mm.
Jo, men det stämmer ju.
Ja.
Jag kan ju lätt bli frustrerad när jag inte vet vägen dit. När jag inte vet vad det är jag ska göra. Som nu. Ja, men vad är verktyget då?
Ja, hur tar jag mig an det här? Ja, så här. Mm. Jag vet inte var jag skulle någonstans. Men om du börjar prata med mig om trädgården. Jag kan ju se att verktyget är väl kanske att utgå från vissa saker, hur det ser ut och så vidare. Men sen om vi då ska göra det tillsammans, ja, oavsett om det är kreativt eller inte, så är det så här, ja, det är ju du vill att det ska bli klart och så vill du veta hur vi ska göra. Och jag kanske inte vet det. Och tycker att... Ja. Så Ja, tillbaka till egentligen frågan som jag tror att jag ställde till dig var att säga att okej, men nu, jag vet ju att du funderar på trädgården. Och så låter jag dig här försöka, fast jag vet att det är svårt att svara på hur skulle du vilja och hur vill du ta dig an det då? Om det inte är så enkelt så att du vet svaret, hur du ska göra och det är inte klart imorgon. Och det är en möjlighet att använda kreativitet som att bara att vara med, alltså det, kreativitet tycker jag många gånger, kanske inte när vi pratar om det, vi brukar väl inte prata om det så jätteofta, men många gånger i andra sammanhang så är det lätt att det blir lite pretentiöst, alltså att det är någonting fint.
Mm. Absolut.
Ja, alltså man vill ju gärna vara kreativ. Mm. Skapa liksom, och ha den förmågan. Medan att vara en arbetshäst, det är inte lika hög status. Att bara att klara av att leverera, att jobba så. Men ja, för första tycker jag inte jag att man eller vi behöver inte värdera det där. Men det finns ett behov av de olika delarna.
Mm.
Och om jag säger så här, att om en arbetshäst ska anlägga en trädgård, då kan det bli jobbigt. På samma sätt som jag tror att det kan bli jobbigt om en väldigt kreativ människa ska få någonting att hända överhuvudtaget i den där trädgården.
Mm.
Så med det sagt, så hur fasiken... Hur tänker du då sen igår kväll?
Då är det ju väldigt bra att jag är arbetshästen, eller som vi brukar säga, dieseltraktorn. Den som har ganska lång startsträcka men sen kör på i oändlighet, medan du då är den mer kreativa. Att vi kan göra det tillsammans. Men det enda som den här arbetshästen har kommit fram till då är att men jag vill veta lite hur andra har gjort. Jag menar, vi är inte först i världen att ha en tomt som behöver lite kärlek och få lite inspiration. Så att jag tänker att inspiration från hur andra har tagit sig an och planerat det. Och sen hur det ser ut i färdigt resultat. Och sen faktiskt gå ut i trädgården. Jag menar, nu har vi bott här i 2 år snart och vet ungefär hur det ser ut på sommaren. Just nu är det ju liksom bara vitt ute. Och ja, men det här väderstrecket, det skulle nog, här skulle det göra sig med ett äppelträd, eller här skulle det göra sig med ett päronträd. Ja, men ja, jag har nog inte tänkt mer än så, att inspiration från andra, inspiration kring hur jag skulle vilja att det ser ut. Jag kan tycka att det är svårt när det finns ju inget rätt och fel liksom. Man kan göra så här, jag skulle kunna plantera lavendel i hela trädgården. Jag kan också plantera rosor i hela trädgården, eller bara äppelträd, eller 1000 andra saker. Det finns liksom inget rätt eller fel, det blir bara olika. Och här är också någonting som jag aldrig har gjort innan, jag har aldrig planerat en trädgård. Jag har haft en koloniträdgård som var jättefin, men det var ju någon annan som hade planerat den. Någon annan som hade fått den att växa upp. Det handlade bara om att ta hand om den. Men att göra det här från ett blankt papper känns för mig lite svårare. Hade någon kommit med ett förslag, ja, men jag tycker du ska göra så här, då hade jag kunnat säga att ja, fast jag skulle nog vilja plocka bort det där trädet och flytta det dit. Och jag skulle nog vilja ha en sån där istället. Men att börja helt från noll, som det här nästan innebär, tycker jag är jättesvårt.
Mm. Men du har ju kommit en bit ifrån noll. Eftersom du vet ju att du tycker om blommor.
blommor och bär och frukt vet jag att det är det som jag tycker. Det känns så lyxigt att ha det och kunna liksom bara plocka in och äta direkt. Det är den känslan jag vill åt.
Men sen... Ja, men då vet du ganska mycket. Då är det inte så blankt det där bladet längre. Tycker inte jag att det låter som i alla fall.
Nej, det fylldes väl på lite grann efterhand.
Mm. Och det var igår. Och det är märkligt att nu när snön fortfarande är kvar att inte trädgården blomstrar. Jag förstår att det är jättejobbigt att det tar sån tid.
Jag borde ha en skiss klar.
Tycker du om att skissa då? 2023. Och den här frågan var inte, brukar du skissa? Utan om jag frågar,
vad innebär
precis som
det?
Tycker du om ägg, då kan du svara ja. Ja. Eller, ja, du svarar ja. Tycker du om att skissa?
Jag vet nog inte ens vad frågan innebär.
Nej, det kan du kan svara på den själv. Vad är att skissa? Kan du börja med att svara?
Vad är att skissa? Är det att ta fram någon form av prototyp, ta fram ett förslag, fundera? Det är väl inte min favoritsysselsättning, men...
Du ville ju bli arkitekt när du var liten.
Ja, jag vet.
Mm. Varför ville du bli det?
För att jag älskar vackra saker, vackra hus, smarta miljöer. Men jag blev inte arkitekt, därför att jag inte... Ja, men det handlar återigen, det handlar om kreativitet. Jag tycker inte att jag är så kreativ att jag kan skissa fram ett förslag. Och sen är det väl också någon form av prestation kanske. Ja, men hur ska den skissen se ut för att det ska bli bra? Ja, men vad är det jag ska göra? Jag har aldrig anlagt en trädgård. Jag vet inte hur man gör. Vad är det jag ska skissa på? Vad börjar man skissa på? Liksom här ska... Eller ska man tänka, ja, men hur ska jag tänka? Det är många frågetecken och ja, då är ju risken att jag tröttnar och tycker att det här är för mycket. Det här skiter vi i. Vi gör något annat.
Ja, det är inte så konstigt om du känner så.
2023 är kanske inte skissernas år.
Men skulle du kunna börja med att skissa en blomma?
Ja.
Eller vad tror du att det börjar med? Alltså ett streck, är det inte där det börjar någonstans?
Nej, men jag i huvudet så skulle jag kunna... Jag skulle kunna liksom, om skissa innebär att tala om att jag skulle vilja ha äppelträd.
Jag ritar ett äppelträd på ett papper.
Ja.
Skulle inte det kunna vara att skissa?
Jo, kanske. Mm.
Jag menar, jag kan ju se bakåt från det jag var liten att jag inte tyckte om att skissa eller rita för att jag tyckte att jag inte kunde. Så det växte ju till att bli ett av mina absolut värsta ämnen i skolan.
Mm.
Men du har ju tyckt om. Där har vi liksom, där har vi varit väldigt våra motsatspoler. Du har ju tyckt om att skriva och,
men inte rita.
Inte rita?
Nej.
Okej. Men du hade i alla fall delvis en tanke om att rita kanske då när du hade en dröm om att...
Ja, fast det var bara raka streck med en linjal. Nej. Ja. Nej, rita och teckna och måla har inte varit mycket. Men om man kan hitta en symbol för ett äppleträd så skulle jag kunna rita
det
in.
Det finns ju färdiga Så det, där är väl också, det skulle ju kunna vara en kreativ utmaning att i sig, jag menar om uppdraget är, oavsett om du ger dig själv det eller om jag skulle ge dig uppdraget. Ja. Jag vill att du ska skissa lite blommor och det här som du har pratat om.
Ja.
Gör en skiss. Jag vet ju innan att du kommer ställa motfrågor då. Där du vill att det skulle vara jätteskönt om jag svarade på hur skissen ska se ut. Alltså, vad ska jag skissa?
Ja.
Ja. Men jag menar, om du gillar att göra det på iPaden eller på ett vanligt A4 med en blyerts.
Mm.
Ja, där är väl lägst hängande frukten är väl att använda det verktyg eller använda och göra på det sätt som man är. I alla fall att man sänker tröskeln något så att man gör det.
Ja, nej, men det ska bli en skiss över trädgården.
Hade du någon annan tydlig bild av vad vi skulle prata om i det här special edition avsnittet? Jag har ju berört lite formsvackor, lite kreativitet. Utveckling har vi kanske inte, ja, lite grann. Men oavsett, vi behöver inte hålla oss till det som var liksom med i podden i vanliga fall så.
Nej, ja, det här var ju någonting som jag sa för en och en halv timme sedan. Så att nej, jag har inte hunnit fundera så mycket på det. Och jag hade nog ingen tanke om vad vi skulle prata om heller. Och att vi skulle prata om att anlägga en trädgård hade jag väl kanske inte skissat fram eller trott eller tänkt på. Så nej, det hade jag inte. Det är väl mer att jag tycker om samtalet och att jag gillar att prata. Och det är rätt härligt att någon ställer frågor till en. Det känns lite lyxigt.
Lyxigt.
Ja, faktiskt. Jag känner att jag är ofta den personen som ställer frågor. Det är inte så ofta människor kanske frågar mig en massa frågor. Så att det känns lite lyxigt att bli, ja, men få svara på frågor.
Jag tänkte på en sak där. Just det där i hur du, det här vi var inne på, eller när jag svamlade lite grann, men jag försökte fråga om vad det var som gjorde att du kanske trodde att någon annan hade ett bättre svar. Kommer du ihåg det? Det var istället för att om du tvivlade på att du själv, ja, så ville du fråga andra, ja, och så sa du någonting väldigt klokt om att ja, men det finns ju andra som har bra saker att tillföra.
Mm.
Absolut. Det får du många likes på. Alltså att, för så är det ju.
Mm.
Vi behöver ju olika erfarenheter, kunskaper och så vidare för att få till någonting riktigt bra. Absolut. Men det jag tänkte på nu var att i din roll då som chef.
Mm.
Så utgångsläget är, och här tror jag det finns svaret finns på varför du så ofta och naturligt går in i den rollen att du ställer och att du vill ha svar. Därför att det är ditt sätt att leda också. Att du ställer frågor till medarbetare eller kollegor och så vidare. Som ett led, en del i att involvera alla. För att du vet varför det är bra.
Mm.
Men den sidan som du kanske inte då, precis som du sa alldeles nyss nu, inte får utveckla så ofta.
Mm.
Och där som sker naturligt, det är att du faktiskt får säga, nej, men jag tycker att här tror jag att det skulle bli jättebra att ha en rabatt med blommor.
Mm. Men
Du är den som ställer frågor och du är den som leder och försöker utveckla och att ni ska leverera och ni ska göra saker och ting tillsammans.
Mm. Jag vill ha det så också. Jag vill inte vara den som har alla svaren. Absolut.
Men här, nu är det vår trädgård. Mm. Ja visst, du kan göra samma sak till mig och det gör du ju ibland också. Det tycker jag ju om. För jag menar, vi vill ju göra saker och ting tillsammans. Men det är inte fel att försöka uppmuntra sig själv att söka svar själv. Att, tycker jag själv att det skulle bli bra med en gul blomrabatt längs den där väggen? Eller tycker jag att skulle jag vilja ha en rabatt här? På samma sätt som, var har någon annan gjort en rabatt?
Ja. Nu hamnar jag nog lite ifrån din fråga eller din tes, men just det här med att göra någonting som blir bestående, som att anlägga en rabatt, det är inte så, ja i teorin så kanske det funkar, men det blir ju liksom bestående. Börjar jag gräva här så blir här ett hål, planterar jag ett träd här så kan jag inte sen lätt ett par timmar senare flytta på det och säga att nej, men vi testar här istället för det här blev inte så bra. Och det är ju liksom lite det som är min kanske styrka, att vara liksom agil och ja, men vi testar detta och sen så nej, det här funkar inte, ja men då skruvar vi lite hitåt och sen så blir det jättebra på slutet. Men det funkar inte med en rabatt eller en trädgård. Det går liksom inte att gräva upp alltihopa sen efter en halv säsong för att det blev inte bra. Och då får jag mycket mer prestationsångest att då måste det bli bra. Mm. För jag kan inte göra om det sen. Och det är väl då jag känner att då blir det svårt. Då behöver jag liksom, men hur gör man egentligen? Hur har andra gjort? Mm. Var det begripligt?
Ja. Men jag tycker och tror att det här prestationsångesten, precis som jag sa i något annat tillfälle, att jag tror på att omfamna ångest. Om man känner ångest för någonting, att omfamna det jobbiga är många gånger mer utvecklande än att fly ifrån det. Och i det här fallet så är det en balans. Eller du skulle behöva dansa schottis med någon annan, hur någon annan har gjort i sin trädgård. Och att du faktiskt tillåter dig själv att känna det här. Och jag vet inte om det här blir bra. Och ändå lita på dig själv att nej, men jag vill ändå göra det därför att jag har ingen aning. Och det är en illusion utav, tror jag, att trygghet. Att tro att bara för att vi går, att någon annan ska se. Det är ju inte det att vi vet. Vi kan vara ganska säkra på att det betyder ju inte att det blir bättre. Men vi vill ju många gånger intala oss att. Och möjligen då, jag kanske är ute på djup vatten, men möjligen kan jag se att det är ju delvis ett sätt att inte behöva ta ansvar.
Att inte göra något liksom.
Ja, men du frågar du en trädgårdsdesigner. Och även om du behöver inte fråga någon som är utbildad eller som är, jobbar med någonting professionellt. Men om du frågar en kompis eller någon kompis generöst dela med sig av sina råd. Här skulle det vara jättefint att ha den här, ha de här blommorna. Ja, då behöver ju inte du liksom ens känna efter det och vad ska man säga, ta.
Nej, men jag kan ju få inspiration. Jag kan ju känna att.
Jo, men här var inte det som var prestationsångesten.
Nej.
Inspirationen.
Nej. Nej, men det här är ju alltså man kan använda.
Jag försöker uppmuntra dig.
Ja, jag förstår det.
Och jag vet inte om du hör hur jag kämpar.
Tack.
Att Det finns ingen mirakellösning, men någon annan har, ja, vi kan, visst, om vi betalar någon annan så finns det hur många människor som helst som jobbar med trädgårdsdesign och som kan ta liksom, då kan vi starta ett sånt projekt, absolut, om vi vill. Den andra varianten, det är du och skissblocket och sen så att du berättar för mig, här tänkte jag att vi skulle ha den här rabatten, okej. Okay. Aha, vad vill du ha här? Ja, det vet jag inte, men jag tror att det här skulle bli bra. Mm. Där tror jag att det kan börja i alla fall.
Mm. Ja, man kan.
Ja, men hur gick du eller vi tillväga med luktärtorna förra sommaren? Kör en liten tillbakablick ifrån det att de inte fanns till att ja.
Jo, men det är en dröm om luktärtor som, alltså luktärtor är fantastiska. Ja, så köpte jag luktärtsfrön för att jag ville ha luktärtor till att plantera dem och se dem växa och plocka in luktärtor varje dag fram till november, december. Men jag gissar att det inte var det du ville ha svar på.
Jo, absolut. Jag hade inget så att jag visste var hur det skulle, men var, vi hade ju luktärtor på två ställen i trädgården.
Ja.
Det var inte så att det fanns en utmärkt plats i trädgården. Här ska ni plantera luktärtor. Hur hamnade de där?
Men det var ju lite lättare eftersom de hamnade i såna här färdiga lådor som fanns sen innan i trädgården.
Du kommer inte att möta mig här. Du kan inte se att de här färdiga planterings, som inte ens var planterings, jo, det var planteringslådor. Ja. Det var det. Ja, men vi hade inte använt dem.
Nej.
Men att de hamnade någonstans på två olika ställen i trädgården. Det var bara en morgon så stod de där. Eller hur gick det på?
Nej, det handlar om att vi började gräva i växthuset och så började vi fixa till i växthuset och så började vi fixa till utanför växthuset. Och då plötsligt så var det, aha, men här hade nog varit snyggt om vi satt i en av de här lådorna här. Sa någon, inte jag.
Det var inte det jag fiskade efter.
Och så satte vi den där och då så sa jag när vi hade satt lådan där, ja, men här kan vi plantera luktärtor i denna. Det hade blivit fint.
Och då sa jag, jag är ganska säker på, jag vet inte vad luktärtor är.
Nej, precis, jag skulle säga att du sa, vad är luktärtor för något? Ja.
Mm. Så det var ju den ena lådan och så hamnade en till på ett annat ställe i trädgården.
Ja, eller utanför huset, precis. Ja.
Mm. Det är klart att det finns ju 100 olika andra alternativa placeringar av de där lådorna.
Men det är ju ändå trots allt en fegisversion eftersom det var i lådor som går att flytta på. Det var inte så att jag grävde ner ett träd. Men jag vet, alltså, det är ju någonting som jag gör i mitt huvud. Jag försvårar det och menar på att nej, men det här går inte att göra för att det här är ett träd. Men det är inte så, jag förstår det. Och jag förstår också att det här kan vara en metafor för en massa andra saker och inte bara anlägga en trädgård eller plantera träd eller plantera luktärtor. Mm. Jag förstår det. Ja.
Jag älskade luktärtorna.
Jag med.
Ja. Först händer ingenting. Sen händer ingenting. Och sen var det som att det gick inte att få stopp på dem. Ja, men du plockade. Ja. Det blev ja, berätta, du fick ju liksom in en rutin.
Ja. Jag plockade. Jag har ju lärt mig att man ska plocka in dem på morgonen. Så att det var ju att gå ut varje morgon och plocka in buketter med luktärtor. Och så vattna lite på dagen. Och sen så kommer nya hela tiden. Och någon gång i advent slutade de ju att blomma. Ja, de är helt fantastiska. Helt fantastiska. Och luktar sagolikt gott. Så det blir luktärtor i sommar med.
Mm.
Mm.
Jag gillar det. En annan sak som jag gillar är metaforen med trädgård och livet i stort. Plant your garden. Apropå det som du... Oavsett om det handlar om att skissa, göra en skiss, tillåta sig själv att tänka en tanke på någonting som man kanske inte ens vet hur man vill att det ska se ut. Till att så ett frö, vattna och ge kärlek och sen se att det växer och vad som växer. Men också att allt tar sig inte.
Nej.
Allt blir ingenting. Och det växer inte lika mycket året om. Vi behöver bara titta ut genom fönstret för att...
Precis.
Men det händer ju någonting ändå. Mm. Trots att det inte växer. Eller kanske... Mm. Ja, även om vi har en... Årstiderna ser vi ju inte som att det är formsvackor. Men en del tycker ju att vintern är tråkig för att... Ja, till olika anledningar. Det växer inte så mycket.
Nej.
Men det händer ju någonting ändå. Mm. Och det gör det ju även när vi inte utvecklas. Exempelvis. Eller när vi har en formsvacka.
Mm.
Alltså det har sitt existens. Apropå existentiell... kreativitet. Jag tycker att det har, och vi har ett existensberättigande även då.
Mm. Och sen behöver man ju pausen. Man behöver ju pausen på något sätt. Likväl som trädgården behöver pausas på vintern, gå ner i vila, så behöver man formsvackorna för att sen kunna ta sig upp på toppen. Man orkar inte vara där hela tiden.
Nej, precis. Man kan liksom inte... Det kan inte vara den här blomsterpakten eller
hela året.
I full
Nej.
Blom.
Nej.
Dygnet runt.
Nej.
Året om. Mm. Du, jag har en fråga som är egentligen till mig själv. Men som jag tänkte att du skulle få svara på.
Okej.
Okay. Nu... Det är väl ganska, vi har inte pratat om, kan vi ju inte ha gjort eftersom vi inte har spelat färdigt. Vad skulle jag säga? Så här, det här gick ju så himla från ingenting till att vi spelade in. Så att jag, det är inte så att jag har ju absolut ingen tanke på att jag skulle väcka liv i podden igen. Det har jag inte haft.
Nej.
Nu. Men nu kanske jag publicerar det här ju.
Kanske. Mm.
Ja. Nu till min fråga. Jag brottas med att jag inte vet om jag ens vill. Och det har inte med podden att göra. Utan det har med att göra andra saker. Publikt. Jag vet inte ens om jag vill... göra någonting publikt. Alltså att skapa någonting som är för andra att se. Eller att lyssna på eller titta på. Eller...
För att?
Varför jag inte vet det?
Mm.
Nej, för att jag har haft jättesvårt att svara på varför. Varför ska jag göra en YouTube-video? Eller varför ska jag spela in, även om jag nu kanske inte specifikt tänker på podd, men varför ska jag spela in ett avsnitt till för?
Kan du se att det kan finnas ett värde för någon annan att lyssna på något av det som spelas in?
Jo, rent logiskt. Alltså jag kan ju se att, även om det inte är så att jag vet det, men jag kan ju se att ja, om jag gör någonting Så ja, någon annan kan ju tycka att ja, det var ju... Mm. Men det räcker ju inte. Det räcker inte att någon annan tycker att...
Nej, det ska finnas ett värde för dig också.
Ja, så jag vet inte ens om jag vill synas och höras, om jag ska uttrycka det så då.
Nej.
Jag tycker att... jag har i alla fall haft en... jag skulle inte vilja kalla det en formsvacka, men jag har i alla fall tänkt om. Och jag har känt liksom att... Nej, jag har absolut ingen lust alls att synas och höras. Det är därför jag sedan ett par år tillbaka drygt med några avbrott om, men att jag har slutat använda sociala medier. Mm. Jag har tröttnat helt.
Mm. Men känner du att det har gett dig ett värde, att det känns... Att det känns så bra, för då ska du ju inte publicera det här, tänker jag. Om det liksom ska...
Ja, men du vet att jag... Mm. Jag har ju gjort några korta YouTube... Bland annat så någon... Jag var ute och gick, det var en lunchpromenad.
Mm.
Och så... pratade jag, reflekterade jag om... alltså behöver ju verkligen en medelålders man... som tycker en massa saker. Alltså som på något sätt tar plats eller sätter ord eller gör saker.
Men är det tvivel? Eller är det... För jag menar, jag kan ju säga att ja, det tycker jag absolut att vi behöver. Vi behöver absolut fler som du. Men det innebär ju inte att du tycker det.
Nej.
Jag menar, det du gör i den här podden är ju inte någonting som... Ja, men det håller alla medelålders män på med, en podd om existentiell kreativitet och formsmackor. Det liksom massproduceras. Nja, inte riktigt. Det är ju en nisch som jag, någon kan ju fylla den. Och jag tycker ju att du gör det bra. Men den är ju inte överetablerad eller...
Mm.
Så där tycker jag att det finns ett behov av en medelålders man som faktiskt pratar om de här frågorna. Och genuint tycker om att prata om dem.
Mm. Och så intressant, det var i och för sig då i en internationell tidning. Där det, vad var det nu då? Jo, för första det var New York Times som jag läste i. Och då var det en kvinna som skrev på temat om att jag har slutat att dejta poddare. Och det var, ja, och det tyckte jag, så jag började läsa. Och då, för då var det så tydligt, då var det liksom en, jag ska inte säga att det här är en sub, eller att det är liksom en vedertaget i uppfattning även i Sverige eller så. Men hennes bild var i alla fall att om man nu eventuellt ska dejta en man, så för guds skull, om han säger att han är en poddare eller att han har en podcast, spring. För det finns ingenting, det finns ingen som är så narcissistisk och som älskar sin röst så mycket som en man som har en egen podd. Då kände jag bara så där har inte jag riktigt tänkt om mig själv.
Men det
Vilken
beror...
jäkla tur att jag har slutat podda, tänkte jag.
Du skulle inte ha läst det där. Det tycker jag är, det får ju stå för henne såklart. Men jag menar, det är ju lite som att dra alla över en kam.
det är ju inte så att din podd ser ut som, alltså det finns ju inte så här poddstandard. Jag menar, din podd handlar ju inte om att du ska förhärliga dig själv och prata om dig själv. Tvärtom, du ställer ju frågor till andra som förhärligar sig själv möjligen. Eller som problematiserar eller svarar på frågor. Så att den tror jag absolut inte, om hon skulle lyssna på din podd, att hon skulle liksom sätta dig i den kategorin. Då skulle jag bli väldigt fundersam. Mm. Men visst, det är... jag håller inte alls med henne. Men jag förstår saken och jag förstår vad hon menar. Men jag tycker inte att du ingår i den kategorin.
Nej. Och samtidigt så är det en balansgång.
Ja.
Och på vilket sätt hör det här ihop med mina eventuella... Eller mina funderingar om... Ja, vill jag överhuvudtaget vara publik? Alltså, jo, därför att det är en svår balansgång. Att å ena sidan, om jag ska göra någonting, då måste jag våga, ja. Då måste jag våga ta plats.
Ja.
Jag behöver göra det på ett sätt som där jag står för någonting. Och gör det på mitt sätt. Och med det så följer det ju att ett visst mått utav, ja, kanske inte se mig, men lyssna på vad jag säger. Jag har någonting att säga. Och jag tycker den balansgången är svår, därför att jag, å ena sidan så kan jag tycka att, ja, men det är klart att varför skulle jag inte kunna ha någon slags existensberättigande i att säga någonting? Absolut. Men å andra sidan så det är verkligen ingen som behöver höra vad jag har att säga.
Det där tvivlet som vi har pratat om.
Ja, fast det är inte, delvis kanske det är tvivel. Men i det här fallet så det är inte så mycket, jag känner inte själv att det är tvivel. Det är mer så här att jag har... Om jag nu, vi var inne på om jag har utvecklats någonting.
Mm.
Om jag har utvecklats någonting så är det åt ett håll. Som, det är inte så mycket att jag tvivlar på mig själv. Utan jag kan känna ett lugn i min egen obetydlighet. Alltså att jag verkligen är medveten om att jag är bara en människa.
Mm.
Och det är inte så bara. Men
vi ju allihopa.
Ja, och på det sättet så i en tid då. Där det väldigt mycket handlar om att synas och höras och att du får liksom, ja, slå dig fram. Det, alltså, samtiden är ju fortfarande väldigt centrifierad. Alltså det är mycket jag, individualismen. Det är inte så att vi har gått över och... Även om jag under faktiskt flera års tid har hoppats att vi snart pikar individualismen. Men jag tycker inte vi riktigt har gjort det. Så liksom...
Men jag tycker ju inte att...
Så det är en svårighet att avgöra vem vill ha en röst. Vem vill jag eller vi lyssna på? Å ena sidan, alltså vill jag själv att nå... samtidigt som jag också kan se att, som jag var inne på i den här videon där jag pratade om, behöver vi verkligen en gubbe till eller en man som säger saker, eller så är det så att, jag menar, mycket av det jag har lärt mig, eller att jag lyssnar på TED-talk eller läser vad andra skriver och så vidare, det fattar ju jag att precis som jag bara är en vanlig eller är en människa, så är ju inte... Det är inga super... Det finns i princip inga supermänniskor.
Nej.
Som är exceptionella när det gäller att ha ett tillräckligt högt värde för att få synas och höras. Men många gånger så är förutsättningen för det att de själva signar upp för att ja, men jag tar den här rollen.
Men du ger ju inget sken av att du är expert på någonting eller att du har något du vill liksom förmedla till världen. du ställer ju, återigen, du ställer de existentiella frågorna och får folk att fundera. Och får folk att tänka kanske ett steg till. Och det tror jag behövs. Det behövs jättemycket. Det behövs att tänka. Det behöver få folk att börja fundera. Så hade du haft en podd som talade om att så här är det. Nu har jag kommit på facit. Nu vet jag hur det är. Om du gör så här, så här och så här. Det har varit någonting helt annat. Men här hjälper du ju bara folk att själva fundera. Så.
Mm.
Ja. Jag tycker ju att det har väldigt stor existentiellt berättigande.
Men jag tänkte bara betona det, att jag tänkte ju kanske inte primärt, eller i alla fall inte bara på att podda, utan även om vi har pratat om det nu då, så tänker jag att även om jag skulle prata om något ämne eller någonting eller göra någonting på YouTube, så inkluderar det en ganska stor del att ta plats. Och jag känner ingen längtan efter att synas och ta plats. Och det för mig så är det, och det var där frågan låg i kanske, som jag inte ens, ja, det var ingen tydlig fråga, jag hör ju det också, men jag vet inte ens om jag vill, och det har funnits med mig ganska länge nu, därför så har jag inte gjort någonting.
Ja. Nej, men då har vi ändå gjort den här inspelningen eller samtalet eller något, tänker jag, inte är waste of time, utan att det ändå... Ja, jag tycker att det...
Får se om det blev någonting också. Första gången som jag spelar in med nya mikrofoner.
Ja.
Jag tror det lyser ju rött här i alla fall. Räck.
Ja, så det lyser inte rött att... Oj, det finns inget batteri.
Nej,
det skulle lyst grönt. Nej, men jag förstår det du brottas med rent... Och det är ju en existentiell fråga i sig. Ska jag synas och höras? Vill jag ha en röst? Vill jag göra det här eller vill jag inte göra det här? Det är klart, den måste ju du liksom...
Ja, men du, skillnaden då, utan att gå så mycket djupare just på den min fundering, men jag har ingen jobb att gå till. Alltså du vaknar ju inte på morgonen och funderar på, ska jag säga någonting idag på jobbet?
Nej.
Nej. Du vet att det kommer du att göra. Du kommer ta plats. Därför att det är redan, det är liksom, det ingår ju, och du. Och det är ju både jobbigt och... Men det är också skönt att slippa komma på, vad ska jag göra idag då? Alltså att,
ja
det är x antal möten, och de är ju mer eller mindre, och de är jobbiga och så vidare. En del är bra. Men du tänker inte på morgonen, ja, vill jag synas idag?
Nej.
Och för mig så är det en fundering om, vill jag synas och varför, och vad är det, någonting som jag kan utvecklas, må bra utav, är ju de stora frågorna. Men är ju också, är det någonting som jag dessutom kanske kan tjäna pengar på? En liten reflektion.
Och sen kan jag ju säga, jag är ju som sagt kanske inte objektiv, men det var som jag sa innan vi började, att anledningen till att jag sa att det skulle vara kul att spela in ett nytt avsnitt är ju att jag tycker att avsnitten allihopa är så himla intressanta, och att jag tycker det är så, alltså jag kan ju lyssna om dem, och jag gillar liksom alla gästerna, jag gillar frågorna, jag gillar tempot, jag gillar hela liksom angreppssättet. Att jag vill ha mer. Jag vill liksom, ja men vad kul det hade varit med en säsong till att få liksom lyssna på. Så det är någon form av kanske egoism från min sida. Att jag vill ha mer. Men det ska ju inte vara på bekostnad av att du ska göra någonting som du känner att nej, fast det här vill inte jag.
Nej.
Nej.
Men vi får väl se om det här blir någonting. Eller det har det ju redan blivit.
Ja, men om det blir något som någon annan kan få ta del av.
Precis.
Eller inte.
Nej. Så jag säger tack till dig.
Tack själv.
Och hade det varit tidigare så skulle jag ha sagt för att du ville komma och vara med i vad är meningen med hela skiten. Men i det här fallet så satt är det faktiskt ett tack för att du satt i soffan och sa till mig, du nästan hoppade i soffan och sa till mig att jag vill spela in ett nytt avsnitt. Nu får du göra det. Det var du som sa åt mig bokstavligen att nu gör vi det här. Sen hade du kanske inte räknat med att jag skulle gå och hämta mikrofonen direkt, men
jag är glad att du gjorde det.
Ja, det är jag också. Därför säger jag tack.